välkommen till ytterligare ett avsnitt av podcasten här på Popmusik. Jag heter Johan Alexed och sitter här med Maria Nyström.
Hej!
I mitt kök, jag håller på att säga mitt vardagsrum. Maria, under 10 år släpps musik som The Nightmare Train. Men nu är det dags för ett helt nytt kapitel då hon har dött om sig till Manx.
Stämmer.
Ja, så vi ska diskutera lite grann om det. Men först, vad är det bästa med Göteborg?
Oj, det bästa med Göteborg? Det var en tung fråga direkt. Det bästa med Göteborg är att det är en hamnstad, tycker jag. Luften. Det här är... luftflödet, liksom.
Det friska havsluften, liksom.
Japp.
Har du någon sån här smultronställen där du brukar...
Röda Sten.
Okay.
Jag bor precis i det området, så att det är liksom guldpromenadområdet i Göteborg, tycker jag.
Så du brukar gå en bit ner för att liksom rensa skallen eller bara njuta av luften?
Ja, exakt. Och bron liksom som skallrar hela tiden. Himla cool miljö. Typ.
Jag gick en gång där för jättelänge sedan med en kompis, och han var så här: jag vågar inte gå under bron, tänker att ramlar.
Ja, och det är den känslan.
Ja, lite så.
Mäktig plats där.
Ja, och det är ganska coolt ställe också. Men just det här att man kan rensa skallen där. Liksom, att det är skönt att bara promenera på, lyssna på musik och bara vara.
Älskar Röda Sten.
Ja.
Kanske inte den bästa delen av Göteborg, blir det så här. Men just nu är det en av mina favoritdelar av Göteborg.
Men just sommar också, då är det ju ännu mer magiskt liksom.
Ja.
När man har liksom så här skatare på ena sidan och folk som har picknick på andra sidan och man dricker öl där, och så står några och sprayar lite tags och graffiti på väggarna liksom.
Ja, exakt.
Det är liksom en skön mix av människor liksom.
Ja, det är folk som hänger överallt. Det är liksom okej att bara hänga.
Ja.
Det är gött.
Jag tycker det är, ja men jag gillar det liksom. Det är, du började på MySpace. Mm. Hur har din musik, har den överlevt kraschen här nu i veckan? De lyckades ju radera typ hur mycket musik som helst.
Va? Nej!
Ja.
Det har jag inte ens hört.
Va? Okay. Gå in och kolla om du finns kvar, om du ens har grejer.
Jag har panik! Okej, men... Ha. Jag har ju sparat allting på en hårddisk, så det är lugnt. Men,
ja. Ja, nej, de skulle göra någon sån här serverändring och lyckades radera typ 10 år musik.
Fan vad läskigt.
Ja.
Ja, så kan det gå.
Så man ska nog inte helt förlita sig på tekniken alla gånger.
Nej.
Men musik då. Vi kan börja med varför du la ner liksom den andra träng 2017.
Ja. Det har varit en jättelång process liksom.
Mm.
Fram och tillbaka. Det började väl runt, ja, vad ska man börja? Men jag släppte ju en EP med Nightmare Train,
ja, just det. Liksom,
2015. Ja. Och där någonstans så tänkte jag att nu ska det bli en ny tändning och jag ska bara släppa mina gamla låtar. Så, här. Så spelade jag in 5 låtar som jag hade skrivit långt innan liksom, och bara, nu jävlar ska jag få ut det här så att det blir något. Liksom.
Ja.
För att jag hade stagnerat i inspiration i några år. Liksom.
Mm.
Jag har hållit på sedan jag var 15 med det här liksom. Sedan 2007 typ. Eller, ja. Så i alla fall där 2015 så släppte jag en EP. Och efter det gick liksom luften ur. För att jag hittade inte tillbaks till varför jag tyckte det var kul att skriva just den typen av låtar.
Okay.
För jag tror att det helt enkelt är för att de låtarna kom från mitt 15-åriga jag. Liksom.
Aha, aha.
Jag kunde inte sätta fingret på det riktigt då.
Nej.
Men det gick några år och sen så skrev jag några låtar helt oberoende av att skriva dem för Nightmare Train. Liksom. Aha. Och då blev det någonting helt annat.
Okay.
Alltså någonting helt annat liksom. Så då insåg jag att då kan jag ju fan inte göra musik under det namnet som är så olik liksom. Så då tänkte jag att då får jag nog faktiskt lägga ner och starta ett nytt projekt.
Ja, okej. Okay. Så det var lite grann idén med just den här avskedskonserten och sånt 2017 att
ja, precis.
Nu är det liksom, nu är det bra med detta, nu avslutar vi det.
avstamp. Liksom.
Ja, exakt. Men hur gör man... Jag menar, Kent gjorde ju en fantastisk avskedsturné och de hade liksom verkligen byggt upp för det här slutet. Hur gjorde du för att liksom så här... Men nu ska jag... Det här kommer bli sista med mig som den här Train.
Jag hade nog inte någon plan förutom att jag... Alltså det gick ganska snabbt att jag bestämde mig där.
Ja.
Jag hade ett gig på våren 2017.
Mm.
Som då var jag inte alls... Då visste jag inte alls att jag... Eller jag hade bestämt mig liksom, för att lägga ner. Men jag hade det gigget och så blev det ett skitgig. Och så kände jag att nej.
Vad var det som inte funkade?
Nej, men det kändes som en stor... som att jag stod och låtsades vara någonting som jag inte är, faktiskt. Mm. Vilket är så här, det är så konstigt när man håller på med någonting så länge och så plötsligt klickar det inte längre.
Nej, det ska, man vet att någonting ska, men man kanske inte kan sätta fingret på vad det är och så bara, nej, det är
exakt. Inte det. Och innan gigget var jag astaggad och tänkte, men nu, det här har jag ju gjort 1000 gånger liksom. Mm. Och så steg jag upp på scen och spelade de här gamla låtarna liksom, och så bara,
nej,
var det inte det som, det kändes inte fett längre liksom.
Nej, okej.
Okay. Så... Det var någonstans där som jag typ gick hem och funderade på det samma kväll. Bara, det kanske är dags. Och sen så fick jag det här, jag fick ett gig på någon månad senare. Bara hörde de av sig från Kulturkalaset. Och så, här. Så fick jag det här gigget på Vältenspänna parken. Så tänkte jag, det hade varit fett om det var sista spelningen. Liksom, på, där i tältet, liksom, mitt i Göteborg. Så, här. Så då blev det. Då bestämde jag att det blev sista.
Det sista. Men känner man liksom så att när du ska skriva någonting att det blir för mycket kopplat till, i det här fallet då, The Nightmare Train, eller var det något, att när du skrev någonting nytt att det kändes alltid liksom helt skevt mot det du har gjort tidigare, eller vad var det som du kände att det blev?
Jag tror, jag har en teori om att det handlar om alltså ens i mitt fall mitt mående typ.
Ah, okay.
Och att det har, jag har gått igenom väldigt dåliga perioder med Nightmare Train i mitt mående, och nu har jag mått bra i några år liksom, och då blir det annan musik.
Ah,
det kommer från någon annanstans liksom. Det är inte längre, jag skriver inte låtar som en försvarsmekanism liksom, utan jag skriver låtar, det kommer från någon annanstans liksom.
Ja, okej.
Okay. Tror jag.
Så att det kanske var lite grann alltså en terapi, det du skrev tidigare, och sen blev det så förknippat med just den känslan av att kanske ångest eller vad det nu var liksom.
Kan vara så.
Och att då kändes det som att nej, nu för att kunna gå vidare i mig själv så behöver jag också gå och lämna ifrån mig det här liksom.
Men jag tror det. Det kan vara så. Det är min teori.
Det är nog ganska bra.
För all musik som jag skriver nu är, eller nästan all musik jag skriver nu är musik som får mig att må bra och som liksom väldigt feel good liksom.
Mm.
Så det är ganska eller det känns väldigt tydligt liksom att det är det som har hänt.
Ah, okej.
Okay.
Så det är lite mer lyftande. Mm. Känsla är det som kommer nu liksom.
Oh ja.
Ditt nya namn då? Max. Berätta om det.
Just namnet rent. Ja, det är alltid svårt att komma på ett namn till ett projekt liksom. Jag googlade runt jättelänge på olika roliga saker. Jag är helt hysterisk vad det gäller katter. Jag älskar katter.
Ja.
Det finns en kattras som heter Max.
Aha.
Och det var väl där jag hittade det namnet. Liksom. Det är kort, det är snyggt. Ja. Det är liksom så här.
Det första jag tänkte när jag såg det var liksom IMX, liksom den sångaren. Och jag tyckte ändå att det var, i och med att det här också skrevs med stora bokstäver när jag fick mejlet, så fick man den känslan. Men det är ändå liksom, som du säger, liksom, det är kort och det är väldigt så. Och så just att jag har ett X i sig blir också väldigt intressant.
Ja, men jag gillar att det är liksom en stavelse på bara så här.
Ja.
men rätt intensivt liksom.
Ja, men liksom så, ja men exakt, bara dish. Mm. Tycker du att det är svårt att göra all musik själv?
Ja, det är skitsvårt, men det känns också väldigt naturligt för mig.
Okej. Har du någonsin jobbat tillsammans med andra musiker eller försökt göra?
Mm, jag har försökt faktiskt. jag har tänkt i perioder att det kanske skulle vara bra för mig att lämna den här liksom, för att jag är ganska perfektionist liksom. Ja. Så det kanske skulle vara nyttigt, har jag tänkt, att liksom försöka ta in andra som, alltså bara lämna den här kontrollfreak-grejen vad det gäller. Men det är liksom så jag jobbar. Jag har spelat i band och så här. Men det är också olika i olika processer, alltså vad det gäller produktion och låtskriveri. Där är jag jävligt noga med att det är jag som ska få som jag vill ha det, okay, av någon anledning. För annars så, jag vet inte, det är en grej sen barndomen, tror jag. Jag har alltid skrivit låtar hela mitt liv, så det känns som min grej liksom. Men sen när man tar vidare och det ska spelas live, då är jag lite mer fri. Då är det kul om alla i bandet är med och liksom skapar.
För då ska man ju på något sätt presentera det du har gjort, och då är det ju ändå under dina premisser liksom. Det är inte så att de kan börja spela någonting helt annat.
Nej.
Utan
nej, men exakt.
Det blir ju ändå liksom du som bestämmer hur det ska vara liksom. Mm. Men har du någon du kan typ bolla idéer med eller?
Ja. Jag jobbar mycket med min sambo, Kalle Bergner.
Ja.
Som men också producent mest, har spelat i mitt band sedan 2013. Och han mixar också. Det som kommer ut. Så, så vi är ju liksom ett team där liksom. Och jag tar alltid hem grejer till honom och bara, vad tycker du om det här? Och så här. Det kommer alltid igenom någon typ av
filter
där. Ja. Ibland skiter jag i vad han säger. Men för det mesta är det är alltid gött att få lite respons. Ja.
Men är han ärlig? Eller har du någon gång sen känt så här att, men jag tycker ju det här är jättebra, varför säger du så?
Ja, absolut. Gud ja. Ofta. Men det är också det som är bra, att man får så här perspektiv på saker och ting. Alltså vissa grejer gillar inte han, och det är hans smak, men då vet jag liksom att det finns den, alltså det är också skönt att höra liksom.
Jo, men det kan ju vara så, jag menar, jag själv kan ju vara en sån som har jättesvårt för autotune till exempel, eller för mycket autotune, men samtidigt så kan jag ju förstå att det funkar i vissa låtar, och vissa låtar kan ju till och med få den här kryddan med autotune, och då spelar det ingen roll. Men då vet man ju också det, att skickar man en låt med bara det, då är ju risken stor att man bara, nej, det här blev inte jag. Så att man kan ju hitta de här, ja, du vet att han gillar det här och det här och det här.
Ja, exakt.
Och då kan man ju kanske få in det för att få lite bekräftelse, och sen kan man ta någonting som du vet att han inte gillar för att få lite feedback liksom.
Exakt.
Så jag kan tänka mig att det kan vara bra. Men hur kan det vara då att jobba, om du ändå har liksom, om han har varit med och spelat så pass mycket med dig och så vidare, samtidigt bo ihop och ha den här arbetsrelationen liksom. Hur är det?
Alltså det är ju inte, alltså jag har alltid varit skeptisk till det konceptet innan jag blev tillsammans med Kalle, men det funkar jättebra. Alltså så här, vi träffades genom musiken.
Hur då?
Vi började spela tillsammans.
Aha, det var bara så.
Ja.
Tänkte och ni sen stod på en konsert samtidigt och tittade ni på varandra inom
på andra sidan rummet. Nej, men det känns som en naturlig del av vår relation från början. Så det är inte så att vi har börjat spela efter vi blev tillsammans. Det tror jag kan kanske bli svårt.
Ja, men det är nog sant.
Att börja ett sånt samarbete liksom. Men ja, nej.
Det fungerar bra.
Det fungerar jättebra.
Ja, han är nöjd med dig och dina katter.
Ja.
Jag antar att du hade katter. Vi ska gå igenom lite grann musik som inspirerar dig. Har du gjort en, har du en liten lista på grejer som, eller har du en, tänkt ut?
Ja, alltså det är farligt att få mig att gå igång på en sån här grej. För det är det roligaste jag vet, ja, att prata om musik, jag tycker om. Ja, det har jag funderat på.
Bra, för det kan alltid vara bra att ha, hur ska jag gå vidare nästa då?
Var ska jag börja?
Vi kan börja med ett album som har betytt mycket för dig, eller en artist som har betytt mycket för dig.
Mm. Jag kan börja med det absolut viktigaste. Liksom. Det är albumet Songs in the Key of Life av Stevie Wonder.
Ja.
Som är, alltså, om jag skulle lyssna på ett album för resten av mitt liv så skulle det vara det.
Oj!
Faktiskt. Och det är låtar som har hängt med mig sedan jag föddes. Och alltså, jag kan inte minnas en tid när jag inte lyssnat på den skivan. Liksom. Och jag har fortfarande inte tröttnat på låtarna. Jag sätter fortfarande på liksom Love's in Need of Love Today. Och typ får rysningar. Alltså, och hans, ja, men, hans sångstil ligger till grund för hela alltså sättet jag använder min röst på. Och liksom hur jag ser musik överhuvudtaget. Typ. Alltså det är ett jätteviktigt album.
Det soliga känslan.
Ja.
Kommer du ihåg första minnet du kommer ihåg av albumet?
Alltså, jag kommer ihåg att jag har dansat hemma på vardagsrumsgolvet till när jag var alltså en toddler. men jag har ett minne av att min faster spelade upp det och verkligen förklarade för mig att det här, Maria,
det här ska du tycka
om. Här är du riktig musik. Det här är riktig musik. Och jag bara, ja, absolut, absolut. Alltså, men då var jag inte gammal. Alltså, då var jag typ 7-8 kanske. Jag vet inte, hela min familj och min släkt håller på med musik. Och Stevie Wonder har varit en väldigt central... Liksom, det har jag hängt med så mycket liksom, med min familj och så här.
Vad har de gjort för musik, eller vad har de, vilken relation till musiken har dina föräldrar?
Ja, de har varit yrkesmusiker i perioder, båda två. Min pappa är basist och min mamma har varit trubadur, sångerska, körsångerska. Och sen har det gått i liksom generationer, mammas... Min morfar, som jag aldrig fick träffa tyvärr, han dog innan jag föddes. Han spelade cymbalon.
Oj.
Var romsk musiker. Hette Rudy Lakatos. Var lite så här folkparkskändis för den tiden.
Aha.
Och, ja, nej, men det är verkligen så här en lång lista av musiker. Så.
Du har ändå varit i modersmjölken så att säga.
Oh ja. Jag känner inte till något annat.
men var det liksom en sån självklarhet att du skulle börja med musik? Eller hade du liksom sån här vuxit upp med en helt annan tanke att nej, men jag ska minsann bli mekaniker eller vad man nu blir?
Det fanns ingen annan tanke.
Nej?
Överhuvudtaget. Mm. Eller så här, det var... Det finns teckningar i mammas arkiv som jag målade när jag var liten på att jag står på scen och... sjunger och så här noter och alltså så här. Och skrev ett brev och la i en flaskpost där det stod snälla någon hjälp mig, jag vill sjunga på scen. Så det var verkligen
du visste vad du ville, så kan man säga.
Jag visste vad jag ville.
Men har du någonsin känt liksom så här att om man skulle ta genvägen och typ söka till Idol eller något sånt där?
Det var mina föräldrar ganska noga med att lära mig att om man gör det så går det snabbt upp och sen går det ner igen. Snabbt igen.
Yes.
Så det har jag aldrig... Alltså, när jag var liten så kollade jag på småstjärnorna liksom, och ville vara med och så här, bla bla bla. Men mina föräldrar förklarade allt sånt och hade ju koll på musikbranschen. Liksom, så jag fick veta mycket om hur det funkar väldigt tidigt. Så jag har alltid tänkt att den långa vägen är bättre liksom, och tänkt att det är ändå mycket jobb som lönar sig så, i längden.
Jo, man känner sig mer nöjd om man kan få, om man kan nå ut utan att behöva ta hjälp av ett TV4-koncept eller Melodifestival kanske liksom. Mm. Även om det är både folkligt och brett liksom, så är det ju svårt sen att inte bli Idol Maria liksom.
Ja, precis.
Stevie Wonder, vad går vi vidare därifrån?
Då ska vi se. Homogenic av Björk.
Ja.
Är ett album som också är så här livsviktigt för mig. Jag vet inte ens hur jag ska sätta ord på hur bra det är. Liksom. Mm. Det, alltså, det är typ som en religion för mig. Som Björk. Liksom. Nej, men, det är ju så sjukt att det får plats så mycket inom någon. Liksom,
ja, man är ju 3 äpplen hög också, så att det är ju väldigt fint. <igen. laughs>
Ja, det är fantastiskt, verkligen. Nej, men den skivan framförallt är ju liksom... det är ju så här, man kan göra musik av allt liksom.
Mm.
Och det här med det var, när jag började lyssna på Björk så blev jag intresserad av musikproduktion första gången liksom. Och ja, den delen av musik.
Ja.
Så det är också en grej som har hängt med länge.
Men var Björk stor redan innan den skivan, eller var det just den skivan som
den
tog steget?
Ju, liksom? Den kom, ska vi säga, 97.
Ja.
Ja. Så det var ju hennes första, liksom, alltså det är väl det mest ikoniska soundmässigt, som där det började komma ett Björk-sound liksom.
Ja, men lite så. Ja.
Som, alltså så här, det är ändå 97 liksom. Det hade kunnat vara gjort idag. Det är liksom så här, det är så extremt, hon är så extrem pionjär liksom, och så utomjordlig, så att man bara, vad är det här liksom? Alltså, ja.
Jo, men det var ju också då som, alltså hennes 2 första album var ju liksom det här, alltså visst, Post börjar väl kanske också bli lite, dra lite mer åt, inte extrema, men ju som mer extrovert Björk liksom.
Ja, precis.
Och då med Homogenic så blev det ju hela vägen, kändes det som liksom.
Mm.
Men sen var det intressant också, för nästa är ju ändå hennes Selma Songs musikal, där hon liksom går tillbaka igen lite grann i sig själv liksom.
Mm. Men jag gillar det också, att varje släpp hon gör är en värld liksom. Det är inte det här att hela hennes diskografi hänger ihop, alltså så här, hon har ju en story för, hon har en storyline för alla sina skivor liksom. Och alla skivor har en karaktär som hon spelar liksom. Och alltså, ja, det är så genomarbetat att det är, man kan förundras över det hur länge som helst liksom. Alltså jag älskar Björk liksom.
Har du sett henne live?
Ja, en gång på Roskilde 2007.
Ja.
Det regnade som in i helvete det året. Det var liksom typ naturkatastrofläge. Det blev så här översvämning. Så stod vi där i leran och kollade på Björk. Det var helt sjukt. Alltså fantastiskt. Det var Volta-turnén.
Ja, just det. Ja.
Så det var så här.
Och det är också lite spaceat.
Ja, verkligen.
Earth Intruders, just det.
Ja, det är så mycket av det jag ligger inspirerat, har inspirerat det här nya släppet, kan jag säga.
Ja, okay, Och det är väldigt rytmiskt, någon sagt, va?
Ja.
Det nya.
Mm.
Och det kändes lite Kate Bush, lite Björk, när man hör på det första gången. Så att kan nog ligga någonstans där.
Mm.
Vi fortsätter att gå igenom Björk och Menik som nummer 2.
Mm. Ska vi se vad jag hade mer på min... Sigur Rós.
Fortsätter på Island alltså.
Ja, det är helt absurt vad mycket det lilla landet fått ut i musikväg. Det är konstigt att det blivit så. Men Sigur Rós med albumet Tack. Det albumet har jag lyssnat fruktansvärt mycket på. Och har en lite existentiell relation till. Liksom. Det är... vad ska man säga, det är en annan typ av inspiration i den musiken för mig. Som vad ska man säga liksom, det är också så här utomjordiskt bra på något sätt. Det finns en låt som heter Svo Hljut. H-L, ja.
Ja.
Som är så här, den är liksom 7,5 minut lång. Som är, han bara sjunger, eller refrängen inom citationstecken är bara en ton liksom.
Ja.
Som är väldigt typiskt sångaren, ja. Jonsi. Att han bara sjunger en ton. Bara, och så är det liksom
så hyrt. Ja.
Ja, det är liksom atmosfär liksom. Det är så coolt.
Och det är också det som jag tycker är så fint med deras musik överhuvudtaget, att det är ju verkligen så här, det är filmiskt och det är väldigt mycket stämning och känsla och ändå väldigt molligt eller deppigt. Men även om det är liksom så här snygga stråkar och så vidare, så är det ändå så här vackert, vemodigt.
Ja.
Alltid liksom.
Ja. Det albumet är också, det finns ju Hopi Polla till exempel som är så här, den är ju euforisk liksom.
Ja.
Och så går det är väldigt mycket, det är också så här en story känns det som.
Mm.
Ja, nej men det albumet, jag det är svårt att sätta ord på liksom, det är bara så jävla bra.
Alltså. Det är magi. Och framförallt så är det ett väldigt snyggt album om man köpte det som CD när det var så här vävd bok av det liksom.
Ja, så fint.
Jättevacker liksom. Ja,
så fint. Så
att, och efter Sigur Rós då, vad har vi då?
Vad sa du? Att, efter Sigur Rós har vi, ska vi se vad jag, ett album som har inspirerat min första singel mest nu.
Ja.
Som har hängt med mig länge också. Men inte i alla sammanhang. Mm. Men just där. Är Arular av M.I.A.
Jaha.
Hennes första album från 2005.
Ja.
Som är, alltså det är det här med att någonting låter väldigt trasigt liksom.
Mm.
Och samtidigt det känns som ett collage av grejer man har hittat bara.
Ja.
Älskar det albumet verkligen. Och har mår så bra av den typen av musik som är så här rytmbaserad.
Ja.
Och Sun Showers är liksom, ja, den har jag utgått ifrån mycket när jag körde musik. Alltså den är, jag tycker det är så jävla gött liksom.
Cool. Ja, nej men det är ju där jag såg du också. Såg du henne på White West också eller?
Nu i år, ja. Ja. Hon kom, eller förra året. Hon kom, vad fan var det? Typ 45 minuter sent. Så här. Helt, hon är ju så himla, alltså hon är så jävla rockstar. Jag tycker hon är en av de coolaste artisterna som finns faktiskt. Hon är så här, ja men också det här att hon är en sån, she doesn't give a fuck.
Liksom. Nej, exakt.
Ja.
No fucks giving liksom bara, ja. Nej nu kör vi så här. Ja. Mm. Nej det är väldigt cool artist framförallt. Alltså, och som ändå spänner så brett liksom. Mm. Där det verkligen går från det urbana hiphop, hej och hå till ren pop. Hitsinglar liksom, som skulle kunna vara vilken artist som helst.
Ja,
liksom.
Exakt.
Så att det gör ju att hon blir också intressant tycker jag.
Mm. Hon har ju sagt själv att hon inte är musiker eller artist igen. Alltså att hon är konstnär.
Ja.
Det är lite det jag tycker är också väldigt inspirerande. För att så här, hon rör sig inom många konstformer. Och hon har full kontroll på sitt uttryck. Liksom. Mm. Hon är ett koncept.
Mm.
Och hon påverkar så extremt känsliga områden liksom, som hon inte borde röra vid enligt media. Liksom, men hon bara kör. Liksom.
Ja.
Ja,
men det var när det var flyktingkrisen om det här också 2015. Att hon var ju en av dem som stod på barrikaderna då också.
Exakt. Liksom. Mm.
Så att det, men för det var ju också någonting som man reagerade på, eller man, jag, i presstexten om singeln, att du var väldigt mycket i det här att ja, men, inga ramar liksom, och inga ska behöva tala om för dig vad du ska göra, utan du vill kunna göra det du vill och se det då som ett konstverk. Och jag kan känna kopplingen kanske då till,
ja, absolut,
till det du precis säger om Mia liksom. Eller Emma.
Ja, jag har känt mycket med Nine More Train till exempel, att det är så här, men det finns en låt som jag gjorde med Nine More Train som är liksom den bästa låten, och då måste alla låtar vara som den låten eller bättre liksom. Ja. Och det handlar bara om det, att så här, men jag är musiker och jag ska göra det här, alltså så här. Men nu känner jag bara att, och det är inte bara musik som är min, eller jag känner att jag har mer att erbjuda i form av uttryck. Så jag tycker det är roligt att experimentera med att vara bara ett koncept. Ett konstnärligt koncept liksom.
På vilka sätt vill du uttrycka det på då, mer än musik?
Ja, men visuellt och ja, visuellt. Ja, nej, men vara lite mer av ett väsen konstnärligt liksom. Än att bara vara Maria Nyström som spelar en låt om och med en som, alltså där. Det...
Och den där käcka biten.
Ja, precis. Maria. Ja. Ja, men det, och därifrån är det ju, alltså Emma är ju en extremt stor inspiration. Så.
Kul. Ja, nu ska vi... sista låten då, eller skivan, eller artisten?
Bon Iver. Såklart, höll på att säga. Framförallt senaste skivan, 22 A Million, som jag tycker är det bästa Bon Iver har släppt faktiskt. Just för att det är såna perfekta kontraster och liksom också ramlöst liksom. Och men det digitala versus analoga och fulsnyggt. Jag tycker det är fruktansvärt bra. Liksom.
Ja, han är ju... Eller han, dem. Eller han, dem.
Dem.
Dem blir jag. är ju allt musiker. Det känns som att de gillar Bon Iver extra mycket. Just det här att det är väldigt musikaliskt och välgjort. Och liksom, man ser upp till dem som grupp. Liksom.
Men det är väldigt... genomtänkt och välgjort liksom. Och den skivan känns som ett också just det här med, det har också inspirerats väldigt mycket av det här att det blir som ett collage, att man liksom ja, men det här med samplingar och sätta ihop låten, produktionen från saker man har hittat liksom. Även där liksom.
Hur var du hittat, eller hur har du gjort själv?
Jag har jobbat ganska mycket med samplingar. Och framförallt människors röster och saker jag har hittat som jag själv blivit kär i liksom, och vill använda. Så har jag använt lite så här återanvändning. Inte bara de enklaste medlen liksom, utan jag har verkligen spridit ut mina källor liksom. Och ja.
För på nya singeln så har du ju lånat någon fransk. Jag vet inte om det är TV eller vad.
Nej, det är en verklig händelse ur livet.
Ja.
Jag har tagit en röstmemo från min telefon.
Jaha.
Från när jag satt på en strand i Korsika.
Ja.
Och det var en familj som sprang runt och en tjej som sprang runt och byggde ett sandslott och typ hoppade ner i vattnet och fick en kallsup och så här sprang upp igen och var helt hysterisk där. Och bara, jag bara, herregud, det här är så fint. Och så spelade jag in det och så har jag använt det.
Ah.
Får vi se om den familjen hittar tillbaka till det här och bara, men va? Va? Så, det är jag. Så det tycker jag är väldigt roligt, spännande. Det har jag inte jobbat med innan.
Nej.
Men det är så kul att använda saker från... Liksom.
Innovativt ändå, liksom, för att få in det. Just en sån grej liksom, som man kanske inte tänker på att man kan använda i musik liksom.
Men det är en, jag har jobbat mycket också med live, jag har spelat med improvisationsteatergrupper.
Aha,
ja. Genom åren och lärt mig att det går att göra musik och sampla precis vad som helst att göra musik. Mm. Liksom, och ganska spontant. Det behöver inte vara genomtänkt. Det går att bara så här, alltså, vad som helst går att göra musik av. Mm. Så.
Jo, men det är väl lite grann. Det är en otroligt skicklig producent som heter BT. Mm. Han använde Tori Amos att läsa in någonting. Mm. Och av det hon läste in så klippte han liksom upp så att det blev en låt där hon sjöng saker som hon typ inte sjöng överhuvudtaget.
Mm, det är skitcoolt.
Ja, och liksom bara helt... Hon, låten heter Blue Skies och hon säger aldrig Blue Sky någon gång i det hon har läst. Utan han har verkligen bara klippt ihop så att det blir, så att det låter som Blue Skies.
Coolt, ja, ja. Men det är...
Så att det där kan man göra massa med grejer liksom.
Oh ja, det finns inga gränser.
Nej, verkligen. Du har ju ändå, dina tidigare grejer släppte du ju helt själv. Mm. Men nu ligger du på ett skivbolag, eller skivbolag, ett indiebolag.
Ja.
Våre. Mm. Hur hamnade du där?
De är lite bekanta till mig sedan innan. Mm. Jag har spelat på Tillsammans i Halmstad. Som har varit en klubb som de har haft. Mm. Och så har de... Och jag har också spelat på en grej som heter Pool Sessions.
Yes, ja.
För många år sedan. Det var 2011, ja. Tror jag. Så... Det är väl... Där, fast det var jag hörde, det är lite roligt. Jag hörde av mig till dem.
Aha.
Och visste inte att det var dem.
Nej!
För de är ganska anonyma. Så jag bara... Hej, ni verkar som ett trevligt gäng. Så här. Och så bara, ja men hej Maria.
Kul att du rör dig till oss. Du kunde ringt.
Ja, det är typiskt mig. Ja.
Men kändes det som att det var viktigt att ligga på skivbolag den här gången? Eller var det liksom, kunde du lika gärna släppa dig själv?
Ja, alltså jag kunde lika gärna släppa dig själv. Mm. Men det är också väldigt skönt att ha folk runt sig. Mm. Bara... Och känna att det är någon annan som är lika pepp som en själv på det. Mm. Och vill få ut det. Liksom.
Mm. Och, men det kan jag tänka mig, det behöver man ju också liksom, som artist.
Ja.
Speciellt om man är indieartist. Liksom, och ja. Får den det. Ja, okej, okay, så då blir det så pass. Men nu ska du släppa första singeln 29 mars.
Mm.
I'm giving you art. Men
yes.
Vad är art?
ja... I detta fallet är det bara en känsla av hur det här släppet känns. Mm. Typ. Att det är så här, varsågoda. Eller så, nu kommer en... jag kände så bara. Det är det.
This is Manx. Ja. There you go.
Mm, lite så. Mm.
Ja. Berätta lite grann om låten då. Vad, om du ska beskriva vad den handlar om eller...
Alltså det är en väldigt flummig text. Mm. Som är från början improviserar jag bara fram texten. Ja. Och klippet man har i slutet, det finns en, alltså sista texterna liksom, så är det en lo-fi inspelning av mig när jag sjunger. Och det är alltså första tagningen när jag improviserar.
Ah.
Det som sen blev melodi.
Mm.
Så det är lite roligt liksom, att och där sjunger jag bara, jag sjunger ungefär den texten liksom. Mm. Så jag vet inte var det kommer ifrån riktigt. Det var en känsla, det är en känsla av att vilja ha mer har det blivit liksom. Att den här peppen i låten liksom, drivet är att det, man är taggad på mer.
Ja,
liksom.
Ja.
Så det är väl typ det den handlar om, tror jag.
Ett sug efter någonting.
Ja.
Liksom.
Ja.
Har du gjort många fler låtar eller som har samma, går åt samma håll? Eller hur kommer det kännas? Med?
Alltså varje låt har lite sin egen roll. Mm. Jag gillar att ha ganska liksom att varje låt har en egen har en egen värld. Så. Ja. Så att låtarna skiljer sig ganska mycket från varandra. Men det är ju åt samma håll. Mm. Liksom.
Det är
samma
rytmiska typ av, och...
Ja, rytmbaserat. Mm. Mycket. Och minimalistisk produktion. Och ja, mer elektroniskt och mycket samplingar och ja, experimentellt.
Mm. Men utan att bli konstigt kan man väl också säga, för det är inte så att man lyssnar på det och kände att åh, det här var jobbigt, utan det är ändå som du säger liksom, det är ändå skönt och rytmiskt.
Liksom. Jag försöker vara artsy men samtidigt poplåtar.
Liksom. Ja, liksom, tillgängligheten är väl ganska skön. Liksom.
Ja, men precis.
Så att, för man vill inte skrämma bort folk heller. Liksom, utan, eller just det här att man ska ändå känna att ja, men, jo, men det här är skönt.
Ja, ja. Men det blir också alltid när jag skriver låtar så blir det alltid en popdänga. Jag gillar att skriva en. Det ska fan vara en låt med alla dess... Liksom.
Ja, ja.
Så det blir alltid en kompakt låt. Liksom. Ja.
Men jag tror det är viktigt också att man, för som sagt, det tilltalar ju så pass mycket människor också, just den här pop, alltså 4 minuter låtarna liksom.
Mm.
Och så att det inte blir 20 minuter sampling av mossa liksom.
Nej.
Vad kände du om framtiden här nu då? Nu kommer singeln nu. Mm. Har du någon plan, blir det album eller EP eller bara singlar, eller vad tror du? Kommer att utveckla sig.
Det kommer bli, jag kan säga att det kommer bli 2 singlar i vår.
Ja.
Och det kommer också en EP innan ja, men i höst.
Ja, innan jul.
Innan jul. Mm. Precis.
Ja. Så det är planen i alla fall.
Det är planen.
Får vi se hur det tas emot, om folk kommer att säga att nej, du var så mycket bättre när du var.
Ja, precis. Nej, lägg nu.
Men vad är du mest pepp på nu inför detta?
Att börja spela live är svinpepp på.
Mm.
Det har varit flera år sedan jag spelade eget material. Eller det var ju sista spelningen med Nightmare Train.
Ja,
sista.
Ja.
Så det är jag väldigt taggad på. Och överhuvudtaget när man har filat på någonting ensam så länge. Mm. Liksom, att visa upp det, alltså det är... Ja, det är alltså jag har aldrig varit mer taggad på någonting, tror jag, faktiskt. För jag är väldigt stolt över det här. Och det är en peppig grej.
Ja, liksom. Ja.
Så ja, nej, men det ska bli skitkul, verkligen.
Magiskt. Och det är ju skönt också när man känner att man har jobbat så länge med någonting och äntligen får lov att visa upp för världen vad det är för något.
Verkligen.
Skulle du kunna tänka dig att köra liksom The Nightmare Train-grejer live i detta, eller vill du helt
skilja det finns ju vissa låtar där som jag inte tror att jag kommer kunna släppa taget om.
Mm.
Gamla Nightmare Train-låtar. Men då kommer det bli Manx covers på Nightmare Train-låtar i så fall.
Ja, men det är smart.
Kan man ju säga. Så
det finns en annan... Innan vi snart klarar det här, men det kommer på också. Du släppte ju en cover på 747.
Just det. Det gjorde jag.
Varför gjorde du det? För det var väldigt skönt.
Det var ingen speciell anledning. Jag fick lite feeling när Kent gick ut med att de skulle lägga ner.
Ja.
Och så hade jag liksom en skiss på den. Bara det här loopandet. Liksom. Mm. Jag loopar ju bara instrumentalt hela låtuppbyggnaden, och så är det bara en lång instrumental
version.
Liksom. Ja. Så jag bara kände att det var rätt vibe i den stunden. Liksom.
Mm.
Så att, den är väldigt sentimental och väldigt sådär. Ja.
Framförallt så är den väldigt, väldigt, väldigt mycket Kent. Och så att det kanske passade bra också då när det var tack och farväl för dem.
Ja, precis.
Så att det är spännande. Men det ska bli jättespännande och se och följa dig nu med i ditt nya alter ego.
Kul!
Och se vart detta hamnar. Så tack så mycket, Maria, för att du kom hit.
Ja, tack. Ja, för att jag fick vara här.
Ja, tack. Och till er som har lyssnat så får jag ju tacka er också för att ni tog er tid med det. Och som vanligt, sprid gärna podden bland vänner och ovänner. Tipsa gärna om den på sociala medier så att fler hittar hit. Det är alltid trevligt. Så att fler artister har möjlighet att få lov att prata av sig över en kopp kaffe. Det är viktigt. Men från oss till dig, tack och hej. Ha det gott.
Ha det gott.